I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det här med aktivitetsbaserade kontor, hur går det egentligen? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är
Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resilience.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare.
Ja, det är många som har gått över, det låter som att man bara går över en väg, men gått över till aktivitetsbaserade kontor, men det är inte lika många som har lyckats. Mm. Och det finns ofta en god tanke, syfte bakom, men jag har i alla fall stött på en del platser där det inte riktigt har blivit så som man tänkte och önskade från början.
Fel aktivitet på fel plats helt enkelt.
Precis. Mm. Men det ska vi prata mer om idag. Men först ska vi prata om ett tips som har med aktivitet att göra faktiskt. Ja. Från vår samarbetspartner Twitch Health. De är måna om att vi rör på oss för hälsans skull. Hälsan och välmåendet.
Ja, och det är något vi poddar om, eller pratar om ofta i podden också. Det här att vi sitter ju stilla så himla mycket. Och Det är så tråkigt att mycket av våra, många av våra kontorsgöromål är liksom upplagda på det sättet. Och hur kommer man bort från det då?
Och deras fysioterapeut Emelie Backlund, hon har ett extra intresse för det här med belastningsergonomi och arbetsmiljö. Och de har skrivit ett väldigt bra inlägg tycker jag, som alltid då, på deras hemsida. Och då reder hon ut lite vanliga frågor och begrepp kring hur man faktiskt kan göra på bästa sätt för att bryta stillasittandet. Och för det första så tycker hon att varje halvtimme, eller tycker hon, hon baserar det på forskning. Varje halvtimme.
Så bör man bryta stillasittandet om man har ett sittande jobb då?
Och att,
alltså det är ofta.
Ja, det är ofta. Men om vi säger så här, men säg varje timme då? Ja, om man känner att det känns utopiskt. Ja. Och att det inte bara räcker att kanske då resa på sig, utan gärna få känna en liten pulsökning.
Ja, men typ som när jag springer till kaffemaskinen.
Ja, ser det bra ut på ditt kontor? När det är riktigt kritiskt låga koffeinnivåer i kroppen, då får man springa. Och sen just att, ja, men vad är den bästa positionen att sitta i? Så är det det här att det är variation som...
Ja, och nu sträcker jag på mig när du säger det här. För just det här är bara faktiskt fortfarande sittande, eller om man fortfarande är stående, bara sträcka upp armarna i luften och liksom... skruva, vad heter det, vicka på nacken lite, det tycker jag är jätteskönt.
Ja, och nu gjorde jag det också, bara för att man kopierar ju andra, så det är bra, om någon börjar röra på sig så brukar man oftast följa efter.
Mm, det är en bra grej.
Ja, och hon, men det är ju de som faktiskt redan har fått problem också, och det tipsar de också om inlägget, vad man kan göra och tänka på. Och ja, jag tyckte det var väldigt bra tips i det här inlägget som finns på Twitch Healths hemsida som vi länkar till också.
Under bloggen.
Nu! Ska vi prata med Aram Sedig. Du är psykolog och du har doktorerat i något som lät väldigt intressant tycker jag och relevant för idag. Fokus på kontor, arbetsmiljö och arbetssätt. Och till vardags så jobbar du med att stötta organisationer att just lyckas med kontor och fysisk arbetsmiljö. Var det en bra beskrivning?
Jajamän.
Ja, välkommen.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Kul. Och vi gissar att du har en del att göra där ute i verkligheten.
Ja, det händer ju otroligt mycket just fokuserat på de här frågorna. Och just den fysiska arbetsmiljön och arbetsmiljön generellt sett har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet på den senaste tiden. Och just också av den anledningen som ni lyfte upp precis då, med att ohälsan ökar och, och samtidigt så finns det också en brist på arbetskraft som man måste så att säga skapa mer hållbarhet inom arbetslivet. Ja. Så det gör att också den arbetsmiljön får väldigt mycket fokus.
Ja. Men hjälper du oftast, för nu pratade vi om det här med kontorsliknande miljöer och att man sitter mycket. Är det ofta i sådana miljöer du är inne och hjälper organisationer?
Ja, oftast så är det i samband med att hyresavtalet går ut på något sätt och man försöker, eller att man växer ut sina lokaler och reflekterar över hur kan vi skapa en bättre miljö i nästa kontor eller i vår befintliga då, om det är lång tid tills hyreskontraktet går ut. Då. Så då kommer jag in, gör analyser, tar fram ett arbetsplatskoncept och sen hjälper till med förändring och projektledning. Då.
Men vad intressant, när företag och organisationer kommer till dig, är det ofta välmåendet för personalen eller är det kostnaderna som driver den här kontakten?
Det är väl en blandning. Ofta så har man vissa förutsättningar. Och då funderar man, men hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Mm. Så tittar man på lokalisering, var man är placerad och också därmed också hur mycket man har möjlighet att lägga på just den fysiska lokalen. Men jag tycker att med medvetenheten om den om hälsan och att ha en attraktiv arbetsplats som stöttar medarbetarna i det de gör. Det får mer och mer fokus. Mycket mer än, det går väldigt fort nu inom det här området. Jag menar, 2012 började man ju egentligen fokusera på det här mer seriöst och liksom att när det började verkligen hända grejer inom det här området. Så det går väldigt fort nu och nu tycker jag att fokuset är mer och mer på att skapa en arbetsmiljö som stöttar medarbetarna på det sättet.
Det är härligt att höra. Ja. Men, så till det här med aktivitetsbaserade kontor då. Det finns många tankar och känslor och åsikter. Vad säger du om det fenomenet överlag?
Ja, grundtanken är ju i en sån här miljö att det ska finnas olika typer av ytor och rumsligheter för att man ska vara mer effektiv eller för man ska, som ska stötta olika aktiviteter. Ibland så har man bilden av att en aktivitetsbaserad miljö, det är en öppen miljö och så hänger man upp i olika skyltar eller så pratar man om att här får man prata och här får man inte prata. Och det är egentligen det som kallades för flexkontor utifrån så som jag ser på de här miljöerna. Utan i en aktivitetsbaserad miljö kan det finnas hur många tysta rum och samarbetsrum och mötesrum som möjligt. Och det beror ju på vad det är för aktiviteter som medarbetare ska genomföra. Så hanterar man väldigt känslig data exempelvis där det kan vara försvarshemligheter exempelvis. Då kanske man behöver kunna gå in och stänga in sig. Och är det väldigt många som hanterar den typen av information, då kanske man måste ha väldigt många arbetsrum och så. Men det kan också handla om andra aktiviteter som kräver det. Så det handlar om att skapa förutsättningarna för att kunna genomföra olika aktiviteter i grund och botten. Mm.
Men när du doktorerade, vad var ämnet för din avhandling?
Det var om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet.
Och vad fick du fram där? Ja, lite kortfattat.
Ja, precis.
Men alltså, om man tittar på både mina studier och också andra studier inom området så ser vi alltså det som är problematiskt är ju distraktion i öppna kontorsmiljöer. Och vi ser egentligen att preferensen för vad det är för typ av kontorsmiljö som om man frågar person, medarbetare eller vad man trivs så säger alla, ja men eget cellkontor. Och där får man oftast bäst rating och liksom skattningar liksom på hälsa och frånvaro av distraktion och så där vidare. Och sen får man på andra sidan skalan då, så hittar man öppna kontorslandskap, och problemen är ju oftast störst när man behöver hänga sig åt aktiviteter som kräver mycket koncentration och fokus. Problemen i öppna kontorslandskap är mindre när man behöver samarbeta och interagera mer. Men någonstans däremellan finns de mer flexibla miljöerna.
Mm.
Men det finns men det är ju först nu egentligen som det börjar komma mer och mer studier inom det här området med just aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Och tidigare har det varit väldigt mycket det som jag har pratat om som flexkontor. Liksom,
att
det är ganska... ja, det är framförallt skrivbord, och sen så hänger man upp olika skyltar och säger ja, men som ska liksom, ja, för olika aktiviteter.
Om man tänker på de här studierna som kommer nu, finns det någon som du skulle vilja så här lyfta fram, en så här intressant som man har hittat i någon av de här studierna som känns relevant för det vi pratar om idag?
Alltså jag tyckte det var intressant det du pratade om, att just den bilden utav att, eller alltså det som vi som kommer upp i studierna, nämligen att det är fint, även om så här, tanken makes sense, liksom, men ska du sitta och koncentrera dig, då ska du inte sitta i ett öppet kontorslandskap. Nej. Där folk går omkring eller där någon pratar i telefon. Det är självklart, man behöver inte vara doktor i psykologi för att förstå att om det är någon som pratar, så ökar din chans att du blir störd, och om någon får komma och interagera med dig, så ökar risken att du blir störd. Men så om man då har olika typer av ytor till olika aktiviteter, väl, ja, men det är liksom it makes sense att det kan vara bra.
Mm.
Men jag tror att, och det ser vi också i studien, det finns en par parametrar som gör att de här kontoren och arbetsplatserna kanske inte får så bra resultat om man också tittar på studierna och sådär. Och slutsatserna är väl egentligen att ofta så kan det vara underdimensionerat.
Mm.
Man pratar om att skapa en bra arbetsmiljö, men egentligen så kanske man har gått in lite för hårt för att skära ner på yta.
Mm.
Och vilket gör att man inte lyckats skapa de olika arbetsplatserna i rätt dimension. Det kan också vara ett resultat av att man inte gjort en ordentlig analys. Man har inte gått ut i verksamheten, man har inte förstått vad är det som medarbetarna, vad är det för aktiviteter som de behöver genomföra för att genomföra sina arbetsuppgifter, och underdimensionera någon typ av yta.
Mm.
Det kan vara med tysta rum, det kan vara det kan vara samtalsrum, det kan vara skrivbord i de öppna miljöerna. Det kan vara olika.
Det blir trånga sektorer helt enkelt. Och,
ja,
och sen jag tänker också att vi är människor, vilket är utmanande. Och det handlar ju också om beteendeförändringar. Att alltså mitt beteende kan ju påverkas av att jag säger att ja, men här finns det ju bara tysta rum, då kanske jag lättare blir tyst. Men jag tänker att det ska ju till beteendeförändringar också. Hur funkar det? För det kräver ju en annan typ av implementering än att bara flytta skrivbord. Så.
Det gör det. Men det finns ett problem i det här som jag känner som branschen har att hantera. Och det är liksom att till början så var det här en fysisk flyttprojekt. Sådär. Det blev möblering, fokus på möblering, och så ganska snabbt förstod jag, men vi kan inte flytta omkring om vi inte är mobila. Och då börjar man tänka på tekniken och sådär, men hur underlättar vi då liksom mobiliteten? Och sen så märkte man, nej, det gick ändå inte. Lite så. Och sen så bara, nu handlar det om beteendeförändring. Och det stämmer att det handlar om att ändra beteendet. Men jag menar, en väldigt viktig aspekt för att förändra beteende, det är att se till att förutsättningarna finns där från början.
Mm,
Och om inte förutsättningarna finns där, så spelar det ingen roll hur mycket vi tjatar inom citattecken, hur mycket vi jobbar med beteendeförändringar. Vi kan jobba oss gråhåriga med det. Det kommer inte ske någonting.
Har du något konkret exempel på en önskad beteendeförändring som inte hände för att just förutsättningarna saknades.
Men ett tydligt exempel är ju ett av de här faktorerna som vi pratat om, med underdimensioneringen då. Och jag menar, det gör ju att när vi människor upplever att det är brist på någonting, så börjar vi hamstra. Och vi hamstrar på skrivbord i sådana miljöer när man tror att det inte finns, där man tänker att det inte finns tillräckligt. Och då börjar människor komma tidigare, man får inte till den här rörligheten, och då faller hela konceptet.
Lite som bostadsmarknaden, man håller i sin lägenhet fast man inte behöver den. Nej, men så du menar att om det finns då ett antal skrivbordsplatser, men inte tillräckligt många för alla, om alla skulle komma exakt samtidigt, då börjar folk komma tidigare så att de ska norpa sitt skrivbord, fast de kanske egentligen är på möte större delen av dagen. Är det så?
Ja, alltså man behöver, dimensioneringen handlar inte, man behöver inte ha ett till ett förhållanden. Men man behöver se till att när medarbetarna kommer, att man kan hantera topparna så på något sätt. Och det kan man göra på många olika sätt. Men dimensioneringen måste sitta. Så, och sen en annan aspekt av det, och det som också vi ser i forskningen, det är just det här med mobiliteten. Att det ska vara, att det ska gå relativt fort att förflytta sig mellan olika ytor.
Mm.
Och jag brukar, ibland så är det provocerande har jag märkt, men jag brukar prata om 30 sekunders regeln. Det är ungefär den tiden som det ska ta för att liksom kunna, för att förflytta sig från ett ställe och koppla upp sig på ett annat. Och då när man reflekterar över det, då är det just själva tekniken som måste funka. Det måste bara gå snabbt och koppla upp sig och koppla ner sig.
Och wifi och sådana grejer.
Mm. Och wifi och också dockningsstationer så att man kommer upp med, för så att man får upp en ergonomisk arbetsplats. Närheten till olika ytor är avgörande. Jag menar, om jag får ett känsligt telefonsamtal och måste ta det, så vill jag ju kunna be personen kanske att, ja men, ett ögonblick och sen förflytta mig till någonstans där det är tyst. Och där jag kan kanske också koppla upp min skärm om jag behöver det.
Det.
Då kan jag inte ta liksom 2 minuter för mig att förflytta mig och leta efter ett rum.
Leta ett bokningssystem, vad är ledigt och inte. Nej.
Precis.
Kanske ett möte och bara, hallå, måste prata. Ja, jag förstår. Ja, det där är inte, för man är ju lite bekväm också. Ja, men nu är jag ju här och har kopplat upp mig och kaffet står här. Och så ska man, alltså jag tänker just att det är mycket ofta man ska plocka med sig. Man kanske har liksom en väska, en dator, en telefon, en kaffekopp, en vattenflaska, anteckningsblock. Ja, jag kan förstå att det blir resistens, att man vill vara kvar så i det. Men jag tänker att vi ska backa lite bara till att, alltså själva begreppet aktivitetsbaserat, för du pratade om liksom flexkontor. När började man prata om det? Och vad är det sprunget ur?
Om vi pratar om de flexibla lösningarna, då har jag hittat en studie från New York i 1970-talet.
Mm.
Och då var det den här nitbilden utav aktivitetsbaserade, men då drog man hurtsad efter sig.
Ja.
Sådär, det fanns ju knappt datorer. Så jag menar så. Och sen, men egentligen det som hände, det var ju vid ungefär 2000, runt 2012. Däromkring, där man verkligen började liksom började liksom implementera det och började utveckla de här miljöerna. Och jag tycker det händer så otroligt mycket nu inom det här fältet, så också medvetenheten, kunskapen om de här arbetsplatserna är också så här
ökar exponentiellt, eller vad man ska säga.
Ja. Och du sa ju att välmåendet för medarbetarna faktiskt för många ändå är en viktig punkt. För annars, det man säger upplever jag lite så här runt om är ju så här att, ja, aktivitetsbaserad kontor, det är ju bara ett sätt för arbetsgivare att spara pengar och yta.
Mm.
Det är klart att det här drivs av kostnader också.
Mm.
Men liksom, hur cyniskt är det egentligen? Ja, du har ju precis sagt att det inte kanske är så himla cyniskt jämt. Mm. Men sen funderar jag mycket på hur vi människor är. För vi kan ju sitta och tjata oss blodiga om beteendeförändringar. Men om det är så att många av oss faktiskt mår bäst av att ha en trygg plats, där man får smälla upp en bild på barnen och sådär, då kanske det i förlängningen är bra för välmående och för hela organisationen. Vad tror du?
Ja. Nej, men så kan det vara. Jag tror att de fördelarna som det innebär får man ju väga med liksom andra aspekter inom på en arbetsplats. Jag menar, de problemen som oftast medarbetare har i öppna miljöer, för det är oftast det hänger mellan, att antingen flytta till öppna miljöer eller tillämpa någon form av aktivitetsbaserad lösning. Det är ju frånvaro av avskildhet, det är frånvaro av att liksom, det finns inga någonstans någon tysta rum eller arbetsrum som man kan dra sig undan, undan till mötesrummen, alltid bokad. Det är inte ovanligt när jag kommer till en arbetsplats och tittar på förutsättningarna, så är det mötesrummens tillgänglighet som styr när medarbetarna kan ha sina möten. Jag menar, det skapar ju ledtider för organisationen. Och bristen utav avskildhet gör ju också att det har ju nu så här, det blir så här att medarbetarna är hänvisade till hemmet för att kunna fokusera.
Mm.
Och jag menar, att kunna jobba hemma, det är ju en förmån för medarbetare, ska vara en förmån för medarbetare. Det är ingen lösning på dålig fysisk arbetsmiljö på kontoret.
Nej.
Så jag menar, arbetsgivaren måste behålla det ansvaret och sedan fokusera på, men hur gör vi för att lösa utmaningen med att det, på arbetsplatsen, att det förekommer så mycket distraktioner och interaktioner som gör att man flyr arbetsplatsen när man behöver fokusera.
Mm. Jag blir så glad när du säger det, för jag läste någon artikel här, så här, här ser vi att jobba hemma är det nya, för det där det är. Och jag säger, när det börjar bli en kultur där man säger att jag måste jobba hemma imorgon för att jag ska kunna koncentrera mig, då är det dags att börja agera. Liksom, för det ska, som du säger, ska kunna vara en lösning och en förmån ibland. Men det ska inte vara en förutsättning för att kunna koncentrera sig. Då behöver vi ta itu med någonting på kontoret.
Mm.
För jag tänker också det här med begreppet aktivitetsbaserat. Då hänvisar man ju till någon typ av aktiviteter. Vilka typer av aktiviteter man brukar kategorisera aktivitetsbaserat i, så, vilka olika, ja.
Man brukar utgå från två dimensioner, kan man säga. Graden utav tillgänglighet, alltså så här, om man har mycket fokus eller om det är mycket sekretess där man vill vara otillgänglig, och där man är tillgänglig, där det är okej att prata. Och den andra dimensionen är då om man gör arbetsuppgifterna själv eller tillsammans med andra.
Mm.
Så det är liksom individuella arbetsuppgifter där man är otillgänglig, individuella arbetsuppgifter där man kan vara tillgänglig, vilket egentligen innebär att ja, men om jag avbryts i det jag gör, så tar det inte så lång tid för mig att återgå till den samma nivå som jag var på innan. Och sen så är det formella och informella möten, kan man väl säga.
Mm.
Lite förenklat så.
Ja. Just det, för man kan ha ett möte som är så här fritt och öppet, där någon annan kan gå förbi och ansluta sig, och det är helt okej och kanske till och med bra. Men sen kan man ha möten där ingen annan bör delta och där man inte ska bli störd heller. Det är lite så man kan tänka.
Yes.
Precis, för jag tänker tillgänglighet kan också vara tillgänglighet, att jag har tillgång till mötesrum och sådär. Men det är mer liksom det jag gör och hur tillgänglig jag vill vara i det. Mm.
Precis.
Mm. Ja, och jag tänker det här att det blir under och även överdimensionerat är ett problem förstås, för då betalar arbetsgivaren för ytor som inte används. Om flygbranschen klarar det här, tänker jag. Nej, men så här, där är det ju så att man överbokar flygplan. Det är
och hotell också, för den delen.
Ja, branschen. Därför att man vet att annars skulle man stå med tomma rum eller tomma platser jämt. Och så när det då i något enstaka fall blir så att någon faktiskt inte får plats, så får man lösa det med någon slags bonus, eller så har man ett samarbete med någon annan, något annat hotell.
Du får flyga till Moskva istället för Oslo.
Ja,
hur känns det?
Ja, det brukar ju vara så här, är det någon som kan tänka sig att åka senare, så får ni en liksom peng för det eller något sånt där. Men så kan man inte heller göra när du kommer in på arbetsplatsen.
Nej.
Kan du tänka dig gå till grannens kontor här, vi har ett avtal med dem.
Eller sitta på café.
Nej, men så ska det inte vara. Jag menar, dimensionerar man det rätt, så ska det där kanske hända en gång per år precis innan julfesten, när alla kommer till kontoret eller något sånt där, vid ett sånt tillfälle. Men om det är återkommande problem, att man behöver lägga ner flera minuter, alltså så här 5-10 minuter på att hitta en ledig arbetsplats, att man inte kan sätta sig med den personen som man behöver sätta sig med, då behöver man tänka till ett varv till kring arbetsplatser.
Mm. Där måste man ju bygga om. För jag tänker att om man går från den ena sort, alltså egna kontor eller helt öppen kontorsyta till den här aktivitetsbaserade, då har man ju inte, alltså, att du gör en kartläggning till exempel, det är jättebra, men du kan ju inte riktigt mäta en verklighet som ännu inte har hänt. Förstår du vad jag menar? Så när beteendeförändringarna kommer, det är först då vi riktigt ser hur det blir. Så att man precis. Måste väl bygga in en del slack i systemet?
Ja, precis. Och det är ju helt sant att man utgår från ett nuläge. Och i våra processer så utgår man ifrån det. Man har en vision som man jobbat fram med ledningsgruppen. Och sen så får man liksom titta på hur man anpassar det här konceptet för en framtid inom organisationen. Men vi ska ändå inte underskatta vikten utav att involvera medarbetare och att samla in data, för att det är den bästa proxyn som vi har. Det finns jättemycket utmaningar med enkätdata. Jag menar, för det första så i de här frågorna när man skickar ut enkäterna så ber man människor att tänka tillbaks i tiden och reflektera hur mycket tid man lägger saker och ting, och sen så ber man dem att skatta det i procent. Mm. Och båda delarna är vi människor ganska dåliga på. Mm. Minne och att skatta saker och ting med procent. Men jag själv har liksom inte kommit på något annat bättre sätt att samla in den datan. Så man måste vara medveten om begränsningar i den datan som man samlar in. Men samtidigt så får det inte bli så att man upplever att nej, men nu då struntar vi och samlar in data.
För då
så vi kan basera det.
För
då kan man lite gärna titta på stjärnorna och försöka styra.
Jag så tror, det här är så med proxer, jag är inte säker på att alla förstår det begreppet, men att ändå göra en kartläggning är viktigt, för det är så nära sanningen vi kan komma.
Precis.
Ja. Ja, nej, men det är ju bra. Och så får man förstå att det kanske det förändras när vi får andra möjligheter. Men ja, vad ska vi...
Vill gärna lyfta, jag tänker några, eftersom du är ute och jobbar med det här, och se där det funkar bra. Saker som har varit på plats då. Nu har vi pratat om att en kartläggning är gjord. Men finns det andra faktorer som du ser är viktiga just för att det här ska funka bra?
Dimensioneringen, jag återkommer till det där. Men alltså, och det är min absoluta erfarenhet. Vad det är som, alltså, man skiftade fokus på beteendeförändringen, men sen så glömde man lite att skapa förutsättningar, kan jag ibland tycka. Liksom. Att man fokuserar så mycket på det och pratar så mycket på det. Så det handlar nästan på medarbetarna nu. Vi har en fysisk miljö och sen så är det färdigt. Nu handlar det om beteendeförändring.
Och så är det inte. Man säger, ni är förändringsobenägna och dumma.
Ja, precis. Och jag tror att man måste ta tillbaka bollen när man ser att någonting inte händer. Mm. Jag menar, om man har gjort en bra kartläggning och presenterar en planritning, då ska man redan där känna att man får med sig kanske majoriteten av verksamheten, för att man tittar på det och känner okej, men det här kan funka. När man har väl flyttat in, då ska den absolut majoriteten vara med på tåget. Mm. För annars så kanske man har gjort någonting fel, någonting som man inte har lyckats knäcka. Och jag menar, det tar inte ett halvår, 9 månader, 1 år i de här sammanhangen att förändra beteenden. Tänk på er första smartphone. Hur många timmar la ni ner på att läsa brukaranvisningarna?
Noll.
Man bara testade.
Man bara kom igång, eller hur? Och det är lite så här det här måste funka också. Det finns ett begrepp inom psykologin som kallas nudging. Mm. Det handlar om att göra det som är rätt. Att det ska vara lätt.
Lätt att göra rätt. Vad kul, lätt jag hade nämligen tänkt så här, undrar om vi kan komma in på nudging här. För det blir ju verkligen, ja, men spännande. Så lätt att göra, precis, att det ska vara tydligt, tänker jag. Att jag ska förstå att om jag behöver en tyst stund så vet jag, det ska vara enkelt att ta sig till det. Det ska också vara tydligt, och, ja, så. Mm. Men det är ju lite spännande om vi kan hoppa på nudging då. Hur kan man tänka eller jobba med nudging utifrån aktivitetsbaserade kontor? Har du några bra exempel där?
Närheten till olika ytor tycker jag är avgörande. Att man ställer om processerna så att man inte där det går, att man liksom skapar en attraktiv miljö att kunna, istället för att hantera papper, att det kanske finns en annan dimension än en padda eller liksom så att man kan liksom få hantera information på ett annat sätt. Uppkopplings, alltså att snabbt kunna koppla upp sig och komma igång är sådana saker. Mm. Det är saker som jag återkommer till, men det är helt avgörande.
Minska trösklarna för den här förflyttningen. Att kunna ha aktiviteten jag ska utföra i fokus och inte känna att ja, men det är lättare att stanna i den här miljön, utan det ska vara lätt att... jag tänkte, fick upp en bild av just det här när man bokar möten. Att, så tänk om det var liksom färgkodat. Vilken typ av möte är det jag ska ha? Är det ett grönt eller ett orange eller ett gult? Där är kanske bara vi måste låsa in oss i ett rum och stänga. Att det ska... Lätt att göra rätt, precis. Så att här behöver man ju tänka till i alla led.
Jag kan tänka mig lite som, nu kommer jag till flyg- och resbranschen igen, jag vet inte varför, men där är ju ändå någon typ av omställning att man gör mer själv, precis som i många andra branscher som på snabbköpet också, självskanning och sådär. Och där finns det ju alltid, hyfsat alltid personal vid den här då självincheckningen. För att man kan inte alltid göra det själv, man dyker på problem. Så jag tänker att man kanske behöver bemanna så här lite olika stationer där, folk kan, där det finns folk som hjälper till första halvåret i alla fall.
Mm. Jag tycker faktiskt att det är en slående liknelse, för att det är precis som du säger, för att där släpper man inte resenärerna bara för att möjligheten finns.
Nej.
För man förstår att syftet är inte att möjligheten finns.
Nej.
Syftet är att folk ska faktiskt använda de här systemen så att man slipper köerna.
Mm, just
och,
det.
Och då kan man behöva en annan form av stöd där. Just så det är ganska, och så är det på arbetsplatserna också. Man ska inte inget att checka av. Alltså, eller det man checkar av ska inte vara att jo, men nu finns det två skärmar där i arbetsrummet. Så där. Utan man ska följa upp, men används de? Görs de inte det?
Är det
varför
lätt
då? Ibland så är de här rummen, arbetsrummen, antingen så kan de vara så små så att man känner att man är i en, alltså verkligen en cell, liksom, alla undviker det.
Mm.
Eller så är ljudmiljön dålig, det finns ingen täckning, det finns ingen luft, det finns ingen el. Alltså, och ja, men det är klart att man inte använder det.
Mm.
De här rummen ska ju användas hela tiden.
Mm.
De ska användas 90% av tiden.
Ja, alltså, det är något felbyggt.
Ja, precis. Mm. För att de...
Men lite så här lyckade exempel då, kan inte du berätta när företag och organisationer har lyckats och vad nycklarna till det har varit?
Mm. Förutom det här, för du började med nudging precis, och så fler saker. Bra kartläggning, nudging.
Bra kartläggning, nudging, diversifierad miljö i tillräckligt stor utsträckning, mobiliteten, att det går fort att ställa om. Och sen så får man också vara lyhörd i att om man känner att man, att för vissa personer eller funktioner, att man inte löser det här med flexibiliteten och mobiliteten på ett bra sätt. Ja, men då får man också faktiskt vara beredd att kanske att göra ett undantag, att se att för att skapa en bra arbetsmiljö för dem också. För det handlar... Det här är arbetsplatskoncept och arbetsplatsutveckling är en service till medarbetarna. Det ska fungera när man väl kommer till arbetsplatsen. Det ska bara fungera för att det är ju liksom, det är, organisationen ska fortsätta vara, ska bli mer effektiv, och medarbetarna behöver också få rätt förutsättningarna för det.
Mm.
Och då behöver man inte ta, så att säga, då handlar det inte om att ta varenda sån här fråga, alltså man måste kunna lösa utmaningar som medarbetarna står inför. Och kan man inte göra det med en flexibel lösning, då får man reflektera en gång till kring det där.
Mm. Så det gäller att vara flexibel också inom ramen för det. Och jag tänker att det kommer ju så här rättvisa in. Det är ju sånt som är jätteviktigt. Och det kan bidra till ohälsa också om man upplever att en arbetsplats inte är rättvis. Så jag tänker att om alla egentligen i hemlighet drömmer om ett eget kontor, och så är det några som får det. Ja, det kan väl vara ett problem om det.
Ja, jag tror att det, och det är där som man behöver fundera på förutsättningarna för olika funktioner, att man verkligen, att det inte blir att de som, om ni ursäktar uttrycket, men de som skriker högst får det där, utan man måste någonstans utgå ifrån behoven. Det kanske kan vara, ohälsa kan vara en sån aspekt, det kan vara så att man verkligen inte lyckas digitalisera processerna, vilket tar tid, och då kanske den typen av aktiviteterna behöver, alltså aktiviteterna i en aktivitetsbaserad miljö har ju en fast plats. Det är ju människorna som rör sig, det är ju liksom hela tankegången. Men sitter en person 90%, 95% av tiden och jobbar med en viss sak och bara, ja men då kanske vi inte
kanske
kommer
man ska ha en fast plats om man
då
inte
kanske man har, precis, då kanske man har en fast plats. Ett exempel är ju, kan ju vara assistenterna. Ofta så har de väldigt mycket prylar och det finns också så här, och det är viktigt också att man hittar dem.
Just det.
Så. Ja. Det går att lösa på ett aktivitetsbaserat sätt. Men det är inte alla, men det är inte alltid det finns förutsättningar. Och det är inte alltid det blir bättre. Så. Och då när man gör beläggningsgradsmätningar, om det är någon som sticker ut, så är det oftast assistenterna. Mm. De sitter där kanske 70-80% av tiden, medan medeltal när man går runt och gör de här mätningarna hur mycket man sitter på sin plats, så är det kanske någonstans mellan 35-40%. Och det är också det här, ja, och då behöver man göra en ordentlig kartläggning och säga, ja, men vilka är det som sitter där? Varför? Kan vi göra det mer mobilt och samtidigt stötta dem i deras aktiviteter? Och om man inte kan det, så då får man tänka ett varv till.
Det är så många, jag tänker det är så många dimensioner som kommer in här. Det är ju alltså ljus, luft, ergonomi och sådana saker. Hur mycket är du inne på de bitarna när du tittar på kartläggning?
Man kan skapa lite olika miljöer som attraherar olika personer och till vissa olika. Och lite beroende på vad det är för typ av dataarbete man gör, så kan man också behöva exempelvis olika typer av belysning och så. Så här handlar det om att skapa en variation och ha medvetenhet kring vad man gör. Det finns vissa utmaningar kring just ergonomi som oftast är en väldigt stor fråga, särskilt innan man flyttar in i de här miljöerna. Och det handlar exempelvis om hur man sitter och stolen och så, som man kan inte göra så mycket annat än att antingen ha en ganska rik park med olika typer av stolar som medarbetarna kan då välja mellan, eller att man har då, ibland så har man ju så här parkering för stolar. Så det som händer är ju oftast att efter ett tag så använder man inte stolarna, så att säga, på det sättet. Man drar inte fram sin egen stol. Nej. För att det är för bökigt, eller så känner man att man varierar sitt ställning, så blir det inte lika problematiskt. Nej.
För jag tänker också att det när det gäller just arbetsmiljö, det är ju lätt att köpa in lite nya stolar. Men det kan ju just vara att det kan ju vara svårare att flytta väggar och sånt. Alltså det blir ju väldigt viktigt, den här kartläggningen, och att man faktiskt börjar skapa. Det är svårare att vi borde flytta den där trappen. Liksom. Det är lite svårt att ändra efterhand. Men där finns det ju en skala på grejer. För som sagt, nya skrivbord. Jag tänker på att vissa sitter på de här bollarna. Som är typ livsfarliga om de bara får rulla omkring. De måste vara fast någonstans. Men det finns ju mycket såna här små saker man kan flytta på. Men större saker som verkligen behöver bli rätt från början. Det kan bli en otroligt stor kostnad att ändra de sakerna så.
Men vad ser du framöver då? För nu pratar du om att det händer mycket nu, det har hänt mycket sedan 2012. Men vad ser du kommer att hända de närmaste 10-20 åren? Vad tror du?
Jag tror att just nu så ser jag att medvetenheten om att kunna stötta team ökar. Och det ser vi också i forskningen, liksom att även om man känner en större samhörighet till organisationen som sådan, så kan gruppkänslan till sin närmsta team, så att säga, sjunka.
När man gör en förändring.
När man går över till de här, till mer flexibla lösningar. Och det beror ju på att det är ju inte konstigare än så, än att man, då börjar man ju träffa folk från andra avdelningar och börjar prata med dem och få en känsla för dem, men då kanske man träffar mindre sin egen team då. Och här behöver man ju tänka till kring för funktioner, exempelvis de som jobbar i agila team, i utvecklingsteam. Här har man vissa processer och ett arbetssätt som gör att de behöver sitta tillsammans i en annan utsträckning än andra avdelningar som kan jobba i projekt tillsammans, men där jobbar de liksom att man gör sina grejer och så möts man och diskuterar, så går man skilda, så sätter man sig på andra ställen och jobbar individuellt. När man jobbar just agilt och i team utifrån vad som definierar det agila arbetssättet, så är det ju att man jobbar tillsammans hela tiden. Mm. Pratar man med de personerna så tycker de att om inte Kalle sitter med oss när vi jobbar med det här, då kan våra processer stanna upp.
Mm.
Och det tror jag, det medvetenheten om det och de förutsättningarna för det där är saker och ting som man just nu börjar bli uppmärksam på och jobba med. Sådär. Och det är jättekul att jobba med de här projekten, för det är utmanande, för samtidigt så vill man ha en flexibilitet så att man kan ändra i teamen när det behövs och det ska gå snabbt, men samtidigt så vill man då liksom skapa en stark tillhörighet så att teamen kan vara effektiva. Det är det ena, det händer just nu. Och det andra som jag tycker är lite mer futuristiskt, men det kommer gå väldigt fort det här. Det kommer gå ungefär lika fort som när smartphonen kom, och det är VR och AR, virtual reality och augmented reality, där vi kommer att på samma sätt som vi ses fysiskt nu kommer vi liksom ha virtuella rum och att interagera i, och där det kommer vara där man kan gå in i ett sånt rum med olika typer av information. Man kan bjuda in en kollega som antingen sitter bredvid. Faktiskt.
Det känns som att kollegan sitter bredvid med någon slags AR-lösning.
Kanske sitter i Australien.
Ja, men jag tror också att det är ungefär som när man gick över till digitala lösningar generellt. Så jag tror att oavsett var man sitter, till slut så kommer det kommer finnas så mycket fördelar att mötas i det virtuella rummet. Så även om vi sitter idag och jobbar tillsammans, så kan vi vid ett tillfälle så kommer man in i det rummet, för att där kan informationen vara tillgänglig på ett annat sätt än i det fysiska.
Ja, där kan man ta med sig annat än bara huvudena på de som ska vara med i ett möte till exempel.
Precis. Och här kommer ju också AR in då, liksom att man kan.
Ja, kan vi bara konkretisera lite, VR, virtual reality, då tar man på sig ett headset, så att då kliver man helt in i en annan värld så att säga. Det känns så i alla fall. AR är ju mer, jag brukar tänka på Snapchat för er som känner till det, att man lägger liksom ett lager av något digitalt ovanpå verkligheten.
Kaninöron.
Men till exempel.
Och nos. Bara för att twista mötet lite. Chefen ser ut som en
chicken. Ja, men där skulle det väl kunna vara så att tar jag på mig ett headset och något framför ögonen, då kliver jag in någon annanstans och så kan vi ses där. Men AR, då skulle det kunna vara som, jag menar, nu sitter vi runt ett bord på varsin stol, men då skulle det kunna vara så att vi egentligen är på varsitt ställe, men det finns liksom en representation av er i mitt rum. Och likadant för er, eller hur?
Mm, ja.
Förstärkt.
Det är superspännande.
Ja, det är jätte.
Och då skulle, jag tänker också, till skillnad från de då mer vanliga Skype-samtalen, det finns ju massa verktyg nu, där man liksom ser en platt bild av de andra, så blir det ju mer tredimensionellt. Och kanske bättre ögonkontakt och gesterna upplevs annorlunda. Så.
Jag gör en reflektion där jag tänker att just när man sitter på distansmöten så är det ju väldigt lätt, det är ju mycket lättare att bli det tråkigt, så kan jag sitta och pilla med någonting annat, därför att det syns ju inte lika tydligt. Så att här kan det ju verkligen hjälpa att man känner den här närvaron. Och att vi verkligen så här går det inte att smita undan under det här mötet, för att jag
lägg syns telefonen nu.
Ja, precis, jag syns i så här tredimensionellt vad jag gör liksom. Ja. Ja, men det är jättespännande, och tack för att du jobbar med det här, för det är så viktigt, du behövs. Är det någonting, jag tänker några som jag vet flera som är på väg att flytta till aktivitetsbaserade kontor, eller man ska göra om till det. Vi har ju pratat om mycket idag, men kan vi på något sätt sammanfatta liksom tre viktiga sakerna att ta med sig?
Ja, jag återkommer då till en ordentlig analys, kartläggning, se till att skapa delaktighet. Ibland så pratar man om delaktighet som att det bara är bra för medarbetarna inom stattecken, och det är bra, det är för att skapar vi delaktighet så skapar vi förutsägbarhet i processen, och det är bra vid alla förändringar, men det är en nyckel också för oss som leder de här projekterna att samla in information, och genom att ha delaktighet i processen så bjuder man ju in till dialog, och då förstår man behoven på ett annat sätt. Så det är två, och det tredje är just att men titta på det. Jag tycker så här 30-sekundersregeln är ganska bra för att det sätter saker och ting på sin spets.
Verkligen.
För att testa olika lösningar. Hur lång tid tar det egentligen att förflytta sig? Och det ska ta bort de här hindren. kolla vad man kan reducera sekunderna och sådär. Och för att först försöka få underlätta mobilitet och så. Mm. Och aktivitetsbaserat handlar inte om att bara skapa öppna miljöer och hänga upp olika skyltar eller liksom prata om att det är tyst här och inte tyst här. Utan det handlar också om att skapa arbetsrum som, och liksom ytor där för avskildhet. Mm. Vi får inte glömma avskildhetsaspekten och bara prata om samarbete. Och,
det distraktionsfria och är någonting många söker idag och det måste vi respektera och tror jag värna.
Kul. Ja, jätteintressant. Och som vanligt så vill vi gärna höra från våra lyssnare. Om bara, nej, men vi har världens bästa aktivitetsbaserade kontor. Här funkar det jättebra. Eller här går det inte så bra för oss.
Och det här är jättekul att höra vad ni tänker och tycker och är med om.
Mm. Tusen tack Aron för att du kom hit och hjälpte oss reda ut det här.
Tack för att vi komma. Jättekul.
Ja, superkul. Och vi, ja, som sagt, hör av er.
Ja, vi ska också tacka våra samarbetspartners Twitch Health och Berggren Lahti för den här produktionen. Vi kan ju passa på att nämna då att vi finns som vanligt på healthforwell.se, på Facebook och LinkedIn. Hör av oss och ge oss gärna en recension på iTunes förresten. Det vore jättebra.
Det gillar vi. Ja. Ha det bra. Med er.
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.